I den anden radioserie om forlystelsesparker med tilknytning til nordiske børnelitteraturforfattere er vi efter blandt andet Kardemommeby i Kristiansand i Norge og Mumidalen i Turku i Finland nået til Astrid Lindgrens verden, der ligger i Småland i Sverige, faktisk i Astrid Lindgrens fødeby Vimmerby. 450.000 gæster besøger årligt den store park, hvor man kan se situationer og personer fra Astrid Lindgrens værker, som for eksempel Pippi Langstrømpe i Villa Villekulla, Emil, der snitter træfigurer i skuret i Lønneberg, Rasmus, der drager ud på farten som vagabond, Karlsson på taget, Tengil Soldater i Tornrosedalen fra Brødrene Løvehjert, eller Røverborgen, hvor Ronja blev født en uværsnat, hvor bjerget og borgen revnede med et brag.
Då Ronja föddes, då gick åskan över bergen. Ja, det var en åsknatt, så att allt oknytt som höll till i vattenskogen försvann och kröp undan i sina hårlorsrosen. Bara de grymma vildvittorna killat åsväder, mer än alla andra väder, och skön med tjuk och skrik runt Rövarborgen på Mattisberget.
Ja, det går jo voldsomt for sig i Røverborgen med råb og skrig og drama, og så med tordenvejr i baggrunden. Men de barske røvere bliver bløde som smør, da Mattis kommer ud med sin nyfødte datter på armen, og alle vil prøve at holde hende.
Hvad har du ventet til at få, skal jeg? Er en stor fedt røver her? Med pæl, smag og pik.
Og de er netop ved at håne den anden røverhøvding Borka, fordi han ikke har et barn. Han kan nok ikke finde ud af, hvordan man gør, siger de, da borgen revner med et øresønderrivende brag. Nede ved en lille sø over for Villa Villekulla møder jeg Niels Magnus Angantyr, der er markedsføringschef for Astrid Lindgrens verden.
Hvad siger de voksne, når de kommer her? Er det også en oplevelse for voksne?
Ja, men det er det ju. Som förälder så vet man ju om, vi sa tidigare att när barnen mår bra, då mår föräldrarna bra. Och det är ju faktiskt sant. Och när man låter barnen komma hit och få uppleva berättelserna och faktiskt ta ett skritt in i sagans värld. Sagorna blir verklighet här. Man träffar sina karaktärer och man kan leka med dem, man kan samtala med dem. Då mår de bra utan tvekan och då mår föräldrarna bra.
Och nu kan I så fira 30 års jubileum. Ja. Hvordan har I markeret det?
Altså, faktisk er at vi har i år ikke markeret vårt eget 30-årsjubileum på noget vis. Vi har markerat det jubileet som är större för oss, tycker vi, nämligen att det är 30 år sedan den första boken om Ronja Rövardotter kom ut. Och när vi då markerar det, så bygger vi en alldeles ny borg om till Mattisborgen och en ny miljö, Mattisskogen. Vi har investerat inte mindre än 55 miljoner kronor, svenska kronor, för denna miljön. Och det har också varit en väldigt fin succé i år. Och ja, det är en spektakulär anläggning.
Jag kan föreställa mig att I må vara förebilder för många andra förlystelsesparker som kommer här och studerar. Vad är jeres hemlighet, vill ni säkert gärna veta?
Ja, alltså, vi är på visst sätt en förebild. Vår hemlighet, jag tror att vi har ju ett sånt fantastiskt material att arbeta med. Och det är ju nummer ett. Sedan så nästa hemlighet skulle jag vilja säga, det är det att vi har inga åkattraktioner. Vi har inte en berg- och dalbana, ingenting sådant. Och det innebär att vi inte har så mycket köer. Det vill säga, vi har inga köer till attraktionerna, utan vi har köer om vi har någonting till matställen eller till ett glass, något sådant. Därför att är man bara på tid, är på plats i tid, så kan alla se de olika föreställningarna. Och vår hemlighet är att vår hårdvara, eller våra attraktioner, det är vår personal. Våra skådespelare, men också alla som står och är i kontakt med våra gäster. Och jobbar vi bra med dem, så får våra besökare en bra dag hos oss.
Så sidder vi her i første parket.
Ja, præcis. Her kommer båten.
Ja, nu sidder Pippi derovre og synger på kajkanten og venter på sin far, drømmer om ham, og så kommer båden sørme sejlende. Og det hele er ikke mere politisk korrekt, end at skipperen har en pipe i munden.
Ja, præcis. Ja, det må man jo. Man må jo være miljøanpasset. Men jeg tror ikke, det er nogen tubak. Goddag, goddag, kaptajn. En sak som også er veldig vigtig i Astrid Lindgrens värld, det er jo det at Astrid Lindgren har jo skrivit väldigt många sångtexter som duktiga kompositörer har skrivit musik till sedan. Så alla våra föreställningar är väldigt genomsyrade utav musik. Så det sjungs och spelas väldigt mycket under hela dagarna här. Och det är ju också en bro. Vi har ju ungefär 32-33% utländska besökare. Och just musiken är ju en bro för våra tyska, engelska, holländska besökare att förstå. Våra danska och norska besökare, de förstår de allra flesta allting. Medan däremot, speciellt kan vi säga från Tyskland eller Holland, så är musiken en väldigt bra verktyg till det hela.
Så. Nu kom han i land och överraskade datteren.
Ja. I våra dagsprogram så talar vi om när våra skådespelare eller karaktärer kommer ut i sina miljöer och när de går därifrån. När vi spelar de olika scenerna, talar vi inte så mycket om. Ofta så brukar det ju börja med en scen och sluta med en scen. Men däremellan spelas det upp scener också. Varför vi inte talar om det är därför att våra barn, våra besökare, och det är därför vi är här, våra besökare är vår målgrupp, föräldrarna får vi på köpet, de ska ju bli färdiga med varje sak. Ett barn har inte samma tidsbegrepp, de måste bli färdiga, och hvis vi låter dem leka färdigt så med miljö så får de en mycket bättre dag. Och vi undviker stress. Visst, man skulle skriva ut att 15.25 så är det 15.45 är det detta. Då vet vi att våra föräldrar skulle stressa för man vill ha ut så mycket som möjligt utav dagen. Medan barnen kanske vill stanna och leka någonstans. Och just det att emellan de olika föreställningarna i miljöerna så är våra karaktärer kvar och leker med barnen, improviserar med barnen. Och vi vet av erfarenhet av våra enkätundersökningar att just stunden emellan föreställningen är det som barnen och syvende och sist även föräldrarna uppskattar allra mest. Nämligen mötet mellan karaktären och barnen eller föräldrarna. Det mötet, det är ju det som verkligen gör att sagan blir verklighet. Så att vi är definitivt på rätt spår när vi inte pratar om varje scenföreställning. Däremot klockslagen på de olika scenerna, det har vi alltid. Och som till exempel här spelar vi en stor scen i Villa Villekulla på eftermiddagen. Nu tror jag det är 14.30 under denna tiden på året. Och det är ju, det är en central scen och den går vi ut med klockslaget. Precis som vi går ut med klockslaget på den centrala scenen i Nya Mattisborgen. Men däremellan de andra scenerna, de kommer efter vart. Mm.
Men det kunne jo også godt lyde som om, at det faktisk kommercielt set er en god idé at være ikke kommercielt, havde jeg sagt.
Ja, absolut. Og det kommer du mærke, når du er her også. Vi har jo samarbejde. Vi sælger jo Pepsi Cola her, og vi sælger glas her. Så. Men du kommer, og kaffe naturligtvis. Men du kommer ikke at finde några glaspapperskorgar. Eller på kyldiskarna så har vi byggt in dem så att man ser inte att det står Pepsi eller Festis eller vad det är. Vi har rensat det från andra varumärken därför att det ska bli en sån lugn och riktig miljö som möjligt. Astrid sa för länge sedan som sagt att vi inte skulle bli för kommersiella. Det innebär också att den kommersiella centret är nere på Bråkmakargatan där vi inte spelar teater. Där har vi våra souvenirbutiker. Här uppe där bland våra olika sagomiljöer har vi inga souvenirbutiker därför att vi vill inte ha det störande inslaget. Visst, vi hade haft vår Pippi-butik här uppe hade vi kanske sålt 3 gånger så mycket, men de pengarna vill vi inte ha, utan vi vill ha en riktig miljö. Vi vill vara korrekta i det fallet.
Här kommer Pippi Långstrump.
Jajamensan, barnen gör det ju.
Her var det politibetjentene Kling og Klang og frøken Prysselius, der underholdt et stort publikum på musikscenen. Astrid Lindgrens Verden har et programråd, hvor forfatteren oprindeligt selv sad med for at sikre kvaliteten, og nu sidder der medlemmer af Astrid Lindgrens familie. Og det er også helt i hendes ånd, at parken hvert år giver mange penge i støtte til forskellige velgørende formål, der tager sig af børn, for eksempel Red Barnet og SOS Børnebyerne. I 2010 blev parken udnævnt til Nordens bedste turistattraktion, og i 2011 er den blevet udråbt til Nordens bedste temapark. I september er Astrid Lindgrens Verden åben i weekenderne fra fredag til søndag, og i oktober er der åbent i de danske skolebørns efterårsferie i uge 42. Astrid Lindgrens forfatterskab er stort på mange måder. Hun har skrevet bøger for flere aldersgrupper, både for de mindre og de større børn, og med en appel og sproglig opfindsomhed, som har gjort, at også de voksne har taget hende til sig i en grad, så hun har opnået sand ikonstatus. I Vimmerby kan man også besøge Astrid Lindgrens barndomshjem, gården Næs, og ved siden af det gamle hus er der bygget et helt nyt forsknings- og udstillingscenter. En af de forskere, der ved en masse om Astrid Lindgren, er Helene Eriander fra Linné-universitetet i Växjö. Jeg fangede hende forleden dag i Kastrup Lufthavn, hvor hun var på vej til London.
Astrid Lindgren har jo sagt, at hun skriver främst för sig själv, för barnet inom sig. Men det innebär ju också att hon skriver för de som faktiskt är barn och som var barn, men också för dig och mig och för alla andra som har ett barn inom sig. Och den tonen har hon ju träffat väldigt väl.
Det må vara en av hemligheterna bak hennes popularitet som har hållit sig igenom 60, mer än 60 år.
Ja, det är beundransvärt faktiskt. Och man för ju idag lite diskussioner inom litteraturvetenskapen vilka av hennes böcker som kommer att hålla som klassiker också för framtiden. Därför att man kan kanske inte tänka sig att alla hennes böcker är lika mycket lästa om 50 år eller om 100 år eller ännu längre fram i framtiden. Då är det väl ett par av dem som kommer att hålla. Och vilka är det då som kommer att hålla? Och då kan man ju tänka sig att det är de som talar till det allra mest allmänmänskliga, precis som andra klassiker som har levt väldigt länge och som har fått efterföljare, vilket ju man då ska ha för att uppnå klassikerstatusen.
Hvis du skulle pege på et par, der sikkert vil holde sig, hvad skulle det så være for nogen?
Bröderna Lejonhjärta och Mio min Mio tycker jag är helt fantastiska. Däremot så kan man ju säga, och det tycker jag är lite synd det här, att Pippi Långstrump till exempel som karaktär blir ju populär hos allt yngre barn. Och de barnen förstår ju inte alltid de språkliga finesserna i kapitelböckerna eller hur upprorisk Pippi kanske faktiskt är. Och jag tror att man måste se henne lite i det ljuset för att förstå hur bra de böckerna är. Och jag tycker ju som vuxen att det första Pippi-manuskriptet som nu kallas för Ur-Pippi faktiskt är ganska roligt. Det är ju fräckt språkligt och Astrid Lindgren har ju tagit ut svängarna mycket mer där. Men sen arbetade ju hon om det ganska kraftigt och som det är nu så passar det ju kanske bättre för den tilltänkta målgruppen, nämligen barnen, och att det är ju en bättre sammanhållen historia, så den är ju bättre rent litterärt.
På en måde är det väl speciellt en författare där på det här ömfintliga området med barn är lite provokerande, är hon rätt hurtigt gå hen och få sådan en klassikerstatus?
Ja, att vara i Sverige har hon ju liksom blivit en nationalikon. Och medan Astrid Lindgren ännu levde och det genomförde sådana här undersökningar om vem är Sveriges mest populära person och så hamnar hon ju alltid på topp tillsammans med kronprinsessan Victoria eller drottning Silvia eller och lite längre ner kom kanske Ingvar Kamprad eller någon annan beundrad svensk. Och när svenskarna skulle rösta vem som är den mest populära eller vem som var den mest populära personen i Sverige inför millennieskiftet och vem som hade haft störst betydelse för Sverige under de senaste 1000 åren, så kom Astrid Lindgren på topp där också. Och det säger ju kanske någonting om hur kort människans minne är, men det säger ju faktiskt också någonting om hur betydelsefull hon är och hur många människor som känner till henne och hur många människor som hon har betytt någonting rent personligt för också.
Men selvom hon nu har fått sådan en nästan helgenaktig ikonstatus, så var hon ju kun ett människa.
Ja,
og
det
kan jo ikke have været alle. Det var ikke alle hendes bøger, der var lige gode. Og kan det være svært at kritisere hende, når hun først har fået den status?
Ja, det er jo svært at kritisere alle ikoner naturligvis. Og jeg er jo veldig glad for, at i det her materialet, som jeg har hittat, så finns det ingen anledning för mig att kritisera henne. Det är ju en lättnad, måste jag säga också. Däremot så tror jag att hon själv skulle ha vänt sig mot den här ikonstatusen. Hon var en oerhört sympatisk och diplomatisk och väldigt vanlig människa, så som hade hon velat utnyttja den popularitet som fanns runt henne, och så hon kunde ha gått på hur mycket fester som helst och druckit massor med gratis drinkar och ställt sig först i alla köer och alltid kommit in, men hon hade inte det intresset heller. Och därför så blev det också väldigt lätt att tycka om henne på något sätt, att hon var en människa som höll en låg profil och som var omtänksam och som bara pratade när det behövdes. Det var ingen sån som uttalade sig i veckotidningar och dagspress. Men hade hon någonting att säga så sa hon det. Och det var alltid bra saker. Det var mot rasism och ta väl hand om djuren och man ska inte betala mer skatt än man tjänar pengar. Alltså det är förnuftigt och ordentligt liksom. Så det finns liksom ingen anledning heller att kritisera detta. Och heller inte de här författarna som hon ju då fick refusera i sitt arbete som förlagsredaktör. Vände sig ju mot den bedömning som de fick av henne. Därför att hon var hela tiden så välvillig. Hon ville hjälpa sina kollegor. Man skulle ju kunna tänka sig att om nu Astrid Lindgren hade varit en ragata så kunde hon ju ha sorterat undan eventuella konkurrenter. Hon kunde ju ha suttit där på Rabén och Sjögren och tänkt att oj, 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 här är en som skriver lika bra som jag, den får vi refusera så den inte kommer fram och blir större än jag. Och något sånt har ju hon absolut inte ägnat sig åt, utan hon har inte haft sig själv som mål, utan hon har haft barnen som mål. Och ingen blir gladare än Astrid Lindgren om det kom ett bra manus som kunde glädja några barnläsare. Och det tycker jag är rätt fantastiskt, att hon har liksom flyttat blicken ifrån sig själv. Och jag tror det är mycket därför hon har blivit så omtyckt som hon har.
Men jag kan förstå att när man skriver om hennes liv så ska man alligevel passa lite på vad man skriver om.
Ja, det finns ju biografier skrivna här i Sverige förstås, och det finns också en 3, möjligen 4 biografier för barn om Astrid Lindgren, och där lyfts ju alltid fram de här ljusa sidorna, den underbara barndomen, hennes snälla föräldrar. Och sen i förbigående så berättas det att hon fick en utomäktenskaplig pojke, men honom tog hon till sig så snart hon kunde, och sen gifte hon sig med Sture Lindgren, och sen så var liksom det svåra livet över, och då ägnade hon sig åt att författa de här fantastiska böckerna som vi alla har läst och tycker så mycket om. Men för ett år sedan så var det en norsk journalist som heter Guri Fjällberg som skrev en Astrid Lindgren-biografi som riktar sig till lite äldre barn, där hon lyfter fram på ett väldigt försiktigt sätt lite mörkare sidor hos Astrid Lindgren, och berättar att Astrid Lindgren till exempel fick smisk av sin mamma någon gång när hon hade hittat på något ofog när hon var liten, och att Astrid Lindgren emellanåt kände av det här som vi kallar melankoli, the blues, säger Astrid Lindgren själv i någon av breven och så. Och detta har ju inte blivit uppskattat i alla led, även om det är gjort med som sagt väldigt, väldigt stor försiktighet. Och är man ikon så är det ju detta som inträffar naturligtvis. Och Guri Fjällberg har inte på något vis varit ute efter att skandalisera eller att snaska i Astrid Lindgrens mörka sidor eller någonting sånt här. Utan hon bara skriver om hur kunde det kännas för barnet Astrid, som i och för sig älskade sin mamma men som hade en sträng mamma och som fick smisk i baken. Och vi är många som har fått smisk i baken som vet hur det känns efteråt när man undrar över... Ja.
Och i hennes barndom där har det ju varit fullständigt allmänligt och acceptabelt.
Ja. Och man kan ju i och för sig sätta det i sammanhang med då att Astrid Lindgren talar om aldrig mera våld, och hon har ju hållit det här berömda talet i samband med att hon fick det här fredspriset i Tyskland, när hon berättar om pojken som blev utskickad av sina föräldrar för att han skulle hämta ett ris så han skulle kunna få smisk i stjärten. Och så hittar han inget ris utan han kommer tillbaka med en sten, och så säger han till sin mamma, tror jag det var då, att jag hittar inget ris men jag hittar en sten och den kan du slå mig med om du vill. Och då blir mamman alldeles förfärad. Men om man därmed ska dra en parallell till att Astrid Lindgren någon gång som barn fick smisk liksom, så kanske man, det är till att dra det lite långt, ja. Utan hon har väl mer sett att väldigt många barn har fått alldeles för mycket smisk, och att det var förvisso tillåtet och väldigt vanligt när hon var barn, och det var säkert många barn som fick mycket mer smisk än vad hon fick på den tiden, ja.
De mörka sidor av samfundet och familjelivet som ju fanns i den historiska perioden som för exempel Emil-böckerna och några av de andra hennes böcker föregår i, är inte särskilt framhärskande.
Nej.
Är hon idealiserande?
Ja, det är hon ju på ett sätt. Men där tror jag också att man ska sätta henne i ett tidssammanhang. Hon började ju skriva för barn 1944. Då får hon sin första bok utgiven. Och på den tiden så var det ganska idylliserande också. Däremot så gör hon det ju aldrig... Alltså hennes idyll blir ju aldrig sentimental eller sockersöt eller någonting sånt. Utan hon väljer bara att beskriva livet ur den lyckliga barndomens perspektiv på något sätt. Och jag tycker det är ganska skönt att gå in i den världen där det är där fritt från mycket som idag lyfts fram i media och som är så skrämmande och som är så, och som alla barn känner till när liksom klimatet har hårdnat och så. Jag det kanske är idylliskt, men jag tycker det är en ganska skön idyll att gå in i.
Och det gäller ju heller inte alla hennes böcker, för hon var ju också föregångskvinna med hänsyn till att bringa alltså de dystraste sidor av existensen, så som ett barns död, ja, i litteraturen.
Ja, och hon var ju också tidigt ute med, när hon skrev Mästerdetektiven Blomqvist, där är ju faktiskt ett mord till exempel i en av Mästerdetektiven Blomqvist-böckerna. Och det är ingen idyll. Och där sitter ju barn tillfångatagna, kidnappade på en ö till exempel. Och alla vet vi ju naturligtvis att de kommer att bli räddade i slutet och att allt kommer att sluta lyckligt, för det var ju så det såg ut när, i det barnlitterära klimatet när de böckerna skrevs. Men det är ju rätt skrämmande faktiskt.
Men hon uppnådde ju en rätt hurtig berömmelse, och det vill ju säga att hon igenom adskillige årtier har haft en stor inflytelse på barnlitteraturen,
ja,
i världen och väl måske mest i Norden.
Ja, absolut. Och det kommer sig, skulle jag gissa, av för det första det här att hon är så allmänmänsklig, att hon slår an en sträng som finns hos oss alla. Hon kommer ihåg hur det kändes att vara barn. Och sen har hon ju en fantastisk förmåga att berätta. Alltså, det är svårt att säga liksom vad det är i tonen som gör det. Men hade jag kunnat skriva med den tonen så skulle jag gärna imiterat henne och blivit berömd på barnböcker. Men nu kan jag inte det. Men att vi känner alla igen Astrid Lindgren-tonen när vi hör den. Det här med att Astrid Lindgren är en så stor ikon för svenskarna också har också stimulerat mig till ett framtida forskningsprojekt som jag har börjat med. Att jag har skickat ut så kallade frågelistor ifrån Folklivsarkivet i Lund och Nordiska museet. De har en stab av så kallade meddelare som svarar på frågor som de får på listor. Och det är en 350 personer eller så som har svarat på frågor om vad Astrid Lindgren har betytt för dem. Och alla vill ju då gärna lyfta fram hur otroligt mycket Astrid Lindgren har betytt för dem. Och det som är så rart, där om jag nu kan uttrycka mig så, och det är att även människor som inte känner till så mycket om Astrid Lindgren vill gärna bidra med lite positiva ord och liksom bevara den här ikonstatusen. De kan till exempel börja med att skriva: jag vet inte så mycket om Astrid Lindgren mer än att det var en underbar människa. Och de har kanske inte läst några av hennes böcker, men de kan ändå anknyta till någon historia som de vet finns i författarskapet. Där är en man som skriver väldigt långt och roligt om just det här om att Emil blir berusad på de jästa körsbären. Och sen så fortsätter han att skriva om alkoholens faror till lands och till sjöss. Och sen avrundar han det här på slutet med att hon kunde verkligen skriva barnböcker, Astrid Lindgren. Och det jag är ute efter med de här frågelistorna, det är just ikonstatusen. Vad är det som får henne till eller som har fått henne till att bli den här? Vad är det som har gjort att hon har blivit den här ikonen för så många svenskar? Och jag vet inte om jag får något svar egentligen i de här frågelistorna heller, men det är väldigt roligt att läsa hur så pass många svenskar formulerar sig detaljerat kring detta. Så när jag nu snart har skrivit färdigt min bok om Astrid Lindgren som förlagsredaktör, så ska jag skriva boken om ikonen Astrid Lindgren. Och det ska bli ett jätteroligt arbete, för då ska jag utgå från de här frågelistorna.
Vi vänder tillbaka till Helena Iriander, men först ska vi till Stockholm, hvor der också är en Astrid Lindgren-förlystelse. Junibarken är ett äventyrlejehus, en slags børnemuseum i Stockholm. Och det är inte kun för barn. Astrid Lindgrens äventyrverden udgör en väsentlig del av huset, men också andra älskade äventyr- och børnebogsverdener är med på ett hjørne. Junibarken blev till mitt i 90-årene och är i år nominerad av den svenska turistföreningen till att vinna prisen som Sveriges bästa upplevelse. Men det är slet inte det man tänker på när man besöker Junibarken. Junibarken väcker känslor, liksom Astrid Lindgrens äventyr gör. Både skräck och sorg och glädje.
Junibarken, där finns Pippi. Och där, om man vill till henne, då får man ta ett tåg. Och då ser man inget tågspår.
Wilhelm är samman med sin bästa väninna på väg till Junibarken, där man kan möta Pippi Langstrømpe, hvis man är heldig. Der er et eventyrtog, som ender i Pippis Villa Villekulla. Et kæmpe lejehus, som står inde i et meget højloftet rum, hvorfra der er udsigt over vandet og nogle af de små øer, som Stockholm består af. Næsten hver dag er der Pippi-teater, hvor Pippi laver ballade sammen med Tommy og Annika. Wilhelm forbereder Lille Ray, som er på Junibarken for første gang, til noget af det andet, man kan opleve her. Det hele er nemlig ikke bare Pippi og skæg og ballade. Eventyrtogets verden gennem nogle af Astrid Lindgrens verdener kan både få en til at grine og græde og blive rigtig bange. Ikke mindst når man skal igennem nogle af scenerne fra Brødrene Løvehjerte. Den frygtelige ildebrand og mødet med den frygtindgydende drage Katla.
Det er liksom en som et museum av alle Astrid Lindgrens sagor. Till exempel finns det ett torg där man ser liksom bröderna Lejonhjärta och liksom sagan om den och så. Och så finns det ett Pippihus, tror jag. Och lite sådana saker.
Vilhelms storasyster Sonja och Siri fortæller om deras första gång på Junibacken.
Varför Junibacken heter Junibacken?
Ja. Yeah.
Typ för att Madickens hem heter det. Eller något sånt. Det har något med Madicken att göra, tror jag. Ja, jag tror i alla fall det.
Kommer du ihåg första gången du var på Junibacken?
Ja, det tror jag faktiskt jag gör. Även om det är typ så här 500 år sedan. Jag var typ var där med mamma. Vi skulle till det här museet som ligger där bredvid. Men
Vasamuseet kanske?
Ja, Vasamuseet. Men vi gick dit istället. Och sen så lekte vi där med typ där i första rummet lekte vi väldigt mycket. Där det är typ en båt och någonting. Och sen så åkte vi den här sagotåget. Jag tyckte att det mesta var roligt där förutom de först ni ska som Pyssling och Råttan. Råttan tyckte jag var äcklig och läskig. Och sen mot slutet när man fick se Katla, även om jag tyckte att hon såg lite, alltså då så såg hon ju väldigt falsk ut. Men det tänkte jag inte på när jag var så liten. Så jag blev jätterädd för henne.
Hej,
hej!
Då är det ni en vuxen och
två barn.
Två barn, självklart. Sådär, då får ni biljetten till sagotåget för allihopa. Välkomna in.
Tack ska du ha.
Ska först leka lite där.
Det är ett tåg som går igenom Astrid Lindgrens sagor och hennes värld.
Mm. På vilket sätt?
Det är små vagnar som åker runt hela tiden. Och det är Astrid som berättar vad ni ser för någonting under resor. Vilka sagor, vilka figurer. Och, ja.
Och du tror att båda barn kan komma med?
Ja, absolut. Det är jätteroligt både för barn och vuxna, självklart.
Ingen fara.
Nej, absolut inte.
Vi är kompisar.
Ja, vad kul.
Kom in och leka lite först. Innan saker går. Nej, Lilleway, kom. Kom tillbaka.
Men i entrén är det inte Astrid Lindgrens världen som kommer in i möte. Det är John Bauers trollskog med mosbegroet sten, grove træstammer och ett par trolle. På väggen sitter prinsesse Tystar och eltyren Skutt och den stora huldre med långt grönt hår och krumpet ryg. Vi finder et skab bag en træstamme og får proppet vores jakker og sko og strømper derind. For nu skal der leges. Eventyrtoget, som fremkalder så mange følelser og spørgsmål, må vente lidt, synes Vilhelm.
Kom, snabt igenom her. Snabt.
Snabbt. Det skal gå snabbt.
Snabbt igenom butikken her.
Sveriges mest velassorterede børnebogsboghandel kalder den sig. Et lokkende sted, som udover masser af bøger, har masser af legetøj og dibdutter og dingnoter, som man kan falde i staver over og ønske sig så vildt, at man tror, at man ikke kan leve ude. Så jeg jager lidt med ungerne, når man nu er nødt til at gå igennem fristelserne på vej til det store legerum.
Skal vi tage huskommerne lidt der? Først. Skal vi tage huskommerne en gang? Det er læskigt og kusligt. Og lidt.
Vilhelm starter i rutsjebanen, som er en del af et mægtigt sørøverskib, hvor halvdelen rager majestætisk ud i rummet. Og han lokker sin veninde med ind gennem mørket i bunden af skibet for at komme til trappen til rutsjebanen. Nedenfor breder legepladsen sig ud. Halvdelen er formet som en lille by med kulørte højhuse, som viser sig at være klatrestativer, så børnene kan komme helt op på taget og være bange for, at de ikke kan komme ned igen. I den anden ende er der små lave legebutikker, som har store oste og kringler og pølser af plast. Der er også nogle bananer, der er forvildet sig ind i civilisationen fra en øde ø med bananpander. Vilhelm og Lille Ray erobrer den lille træbus, hvor man selv kan være chauffør og er plads til tre andre børn. Det er en anden svensk børnebogsforfatter, Lennart Helsing, der er inspireret til den her legeplads. Astrid Lindgren var helt bestemt, da man for 15-20 år siden spurgte, og man måtte lave et eventyrhus med udgangspunkt i hendes fortællinger. Betingelsen var, at der skulle være andre forfattere med. Nu må vi til det, til eventyrtoget. Ind over eventyrtoget, hvor Lille Ray får øje på Muminmoren og på Petsons værksted og Findus på taget, og mor Mu, der står og læner sig op ad en væg, og en isbjørn, der brøler, så man kan blive helt forskrækket.
Lille ski. Far. Hvor er det der?
Vi smutter hen til en lille låge ved perronen, hvor toget afgår og venter på, at det skal blive vores tur. De små åbne vogne kommer langsomt svingende ind og fyldes en efter en med andre børn og voksne. Vognene er åbne i siden og har plads til, at man kan sidde for eksempel 3 børn og en voksen og holde hinanden i hånden. For det kan man godt få brug for undervejs. Vi skal blandt andet igennem Emil fra Lønneberg og Carlson på taget og Ronny Røverdatters landskaber. Det starter hos Grynet, som på svensk hedder Madikken, og ender hos brødrene Løvehjert.
Biljett eller vad vi pratar?
En biljett.
En biljett.
På ett.
Precis. Ni har en trevlig resa. Hej då.
Hej.
Då åker tåget.
Det är liksom, man kommer till olika bilder från olika historier. Och sen så hör man liksom några repliker från filmerna eller böckerna. Och det går ju väldigt långsamt och man sitter mot sidan liksom. Så man ser allting. Och typ man är som en typ fågel eller någonting som flyger över där långsamt. Och det är som att man liksom flyger först högt och sen sjunker liksom. Ja, och det är ju faktiskt, det är faktiskt rätt coolt att de lyckas göra så. För det är väldigt strukturerat att det blir liksom, först är man väldigt högt upp och sen blir man liksom lägre och lägre. Och till exempel vid Katle då och grottan så är man väldigt nära. Och så.
Långsamt åker. Ja. Är det här det sista tåget? Det kommer ett efter. Titta.
Titta. Vi ska rycka lite närmare till Millie Ray så vi sitter samman här. Mm. Det kan ju vara hon blir lite rädd.
Det kan finna, det finns en drake. Bara så du vet.
Hej alla barn. Nu ska vi åka runt på en liten tur och hälsa på en del andra barn som jag tror att ni känner.
Till Madicken.
Madicken och Elisabeth som bodde i Gymnibacken, de har ni väl hört talas om. Minns ni?
Alltså Linsbröken fick jag höra väldigt tidigt, alla av dem nästan. Eftersom pappa och mamma gillade att läsa dem, hon tyckte hon var väldigt bra författare. Och då så läste de för oss. Och jag tror den första boken jag fick höra var Bröderna Lejonhjärta. Och då fattade jag inte riktigt. För jag fattade att Katla var en elaka och han... De elaka var de elaka och de goda var de goda. Men jag fattade liksom inte vad som var sorgligt och så. Jag fattade inte riktigt, men nu gör jag det. Alltså jag tror vi inte har kvar den boken än. Sen blev ju helt förstörd typ. Alltså den blir ju helt, alltså pärmen var helt bara woo. Och Emil och de lite populära tv-serierna, de såg vi på tv. Nytt avsnitt för varje bus. Medan det kan man till exempel inte göra med Bröderna Lejonhjärta, för allt är ju, liksom, måste ju vara tillsammans, annars fattar man inte sammanhanget.
Vi har ju köpt en 2 nya böcker till exempel som ni och min nio bröder, Bröderna Lejonhjärta. Den har vi nu hos vår pappa. Så att de är inte helt borta. Så jag brukar läsa dem om och om igen. Och Wilhelm, han gillar ju Bröderna Lejonhjärta, kommer inte riktigt ihåg.
Det här är Stockholm.
Flyger vi?
Ja, det är natt i alla fall.
Har ni märkt att vi flyger? De där ljusen där nere, det måste vara Stockholm och Vasastan.
Den är liksom att det är en kille som är sjuk och hans storebror säger att när man dör så kommer man till Nangijala. Och Då så säger han, men finns du där då? Då säger han, nej, du kommer bara få vänta på mig 2 dagar eftersom det är, tiden är mycket kortare där. Och då så blir det plötsligt en brand. Och den där killen är så sjuk så att han kan ju inte gå. Och då tar hans bror honom och hoppar ut genom fönstret.
Här finns den drake. Här finns nog en drake. Här finns nog en drake.
Borka din ärke, Mikkel. Jag ska häva dig ut ur Mattisborgen.
Men till sist blev de vänner. Men vad har hänt här?
Oj, det brinner.
Det brinner ju. Det var här Jonathan tog sin sjuka lilla bror på ryggen och hoppade ut genom fönstret.
Varför började det brinna?
Jonathan hade berättat för Skorpan om Nangijala, ett ställe dit man kom när man var död.
Varför brann det?
Jag var inte så rädd för det, för jag var ganska logisk redan då. Jag har alltid varit ganska logisk. Jag har alltid liksom tänkt logiskt. Och då har jag ju tänkt att det där är inte på riktigt. Man ser att det inte är på riktigt. För mig var det alltid så. Men till exempel draken, då blev jag mest förskräckt av ljudet. Och så liksom det. Det är ungefär som när jag... Ja, det är, ibland så har jag svårt att tänka logiskt. Men just där så tyckte jag att... Det ser inte väl gjort ut. Alltså, jag var väldigt logisk då. Men inte med drakar. Det tycker jag bara är läskigt. Men till exempel Willem och Lil Ray är rädda för eld. Och de är jätterädda för att det ska börja brinna. Och Willem är ju väldigt så här... Åh nej, gör inte så. Det kommer börja brinna. Glöm inte att släcka ljusen. Inte tända brasan nu. Tänk om det ramlar ut eld och så börjar hela huset brinna. Alltså helt sådant så. Så han är ju rädd för eld. Och det är det som gör dem förskräckta. Att se ett hus brinna är inte kul. Om man är rädd för eld.
Här är draken.
Hans ännu grymmare.
Här är draken. Vi är inte så rädd. Håll för ögonen.
Men där fanns också en snäll gammal farfar. Mattias.
Där blev jag väldigt rädd för den. Alltså liksom, den såg väldigt läskig ut. Fast då var jag så liten.
Jag tror första gången jag såg den, där kom den liksom fram. Plötsligt så kom det sin huvud upp, där reste sig med ljus och med eld ur munnen.
Mm.
Var det sant att du såg den också?
Ja.
Ja. Jag tror att den har gjort det, de har gjort den lite mer, mindre läskig nu.
För jag tror inte man vågade åka den någon mer när man liksom hade åkt den en gång innan. Då skulle den verka lite läskigt om den var så där. För jag vågar inte åka den om en gång sen. Jag trodde eftersom den kom fram så trodde jag att den skulle... Nästa gång kommer den att ta mig. Nu var det bara för att mamma var där så jag vill inte åka den själv. Och jag vill inte åka någon annan gång heller. Så jag tänkte... Men nu när de gjort om den kommer jag nog säkert våga.
Slutade när man fick se Katla. Även om jag tycker att hon såg lite... Alltså, då så såg hon ju väldigt falsk ut. Men det tänkte jag inte på när jag var så liten. Så jag blev jätterädd för henne. Och hon ser ju alltså helt sjuk ut. Alltså det ser ju verkligen inte ut som en äkta drake.
Alltså nu får jag fråga dig, vad menar du med hon ser falsk ut?
Alltså man ser ju verkligen... Jag har ju ett väldigt bestämt känsla av hur en drake ska se ut. Och hur en läskig drake ska se ut. Och hon ser inte ut som en drake eller en läskig drake. Hon ser ut som någon slags plastmonster. Alltså en leksak som ska vara för barn. För små barn. Precis som hon är också. Hon ska ju inte se så jätteläskig ut. Men jag tycker bara hon ser falsk ut. Men det är för att jag inte är så liten som hon är till för. Dem som hon är till för. Men ändå.
Färden gick över
draken
vid det fruktansvärda karmafallet. Och det var där de första gången
såg
Katla.
Drake.
Drakonen från urtiden.
Jonathan, jag är rädd.
krig igen. Men då var Jonathan förlamad av Katlas eld.
Nu ser man ljuset.
På klippan som stupade rakt ner i djupet berättade Jonathan om Nangilima och om hur härligt det var där. Och då tog Skorpan sin bror på ryggen och hoppade ut för stupet till ljuset i Nangilima.
Jonathan! Jag ser ljuset! Nangilima! Jag ser ljuset! Är det slut? Ja, nu är det slut. Nu kom vi in. Första gången du var här, Joel. Oj, här är tågspår. Nu åker tåget en
Det var Hanne Fogdahl Barnekow, der havde besøgt Junibakken i Stockholm. Og så vender vi tilbage til Helene Eriander og ikonet Astrid Lindgren.
Du underviser, du forsker og underviser, blandt andet i Astrid Lindgren.
Ja, på Linnéuniversitetet i Växjö. Og vi ger varje år en sommarkurs i Astrid Lindgrens författarskap som är väldigt välsökt faktiskt. En distansutbildning. Och det finns också en engelskspråkig kurs i Astrid Lindgrens författarskap vid Linnéuniversitetet. Och jag tror de var över 20 studenter som precis har börjat på den kursen. Och det är ofta gäststudenter som kommer då ifrån andra länder och ska bekanta sig med svensk kultur. Och vad väljer de att läsa då om inte Astrid Lindgrens författarskap? För det har de ju förstått att det är det svenskaste av allt man kan läsa. Men de känner ju ofta till författarskapet också och vill se en möjlighet att förkovra sig i det författarskapet. Sen så har ju Astrid Lindgren också inspirerat oss då till att starta en utbildning i kreativt skrivande med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur. Och den utbildningen är den enda akademiska skrivarutbildningen för blivande författare som vänder sig mot barn- och ungdomslitteratur i Sverige som man kan läsa upp till magisternivå faktiskt. Och den ger vi i samarbete med Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Så att studenterna kommer två helger till Astrid Lindgrens Näs. Där de då får möta författare och förläggare och sitta och skriva. Och vi ger den för andra gången nu i höst. Och till våren ska vi ge den första fortsättningskursen. Så den är ännu under utveckling. Och det är också väldigt intressant. För att där har vi ju förhoppningsvis då den nya generationen svenska barnboksförfattare. Och alla säger att det är så otroligt speciellt att komma till Vimmerby och sitta där Astrid Lindgren har suttit. De känner liksom historiens vingslag och inspirationen därifrån. Så, det är...
så därmed så sikrar I att Astrid Lindgrens inspiration fortsätter till nya generationer av författare både i och utanför Sverige?
Ja.
For tilrettelæggelsen stod Carsten Farag og Hanne Fogdahl Barnekow,
Og I hørte Niels Magnus Agantyr, der er markedsføringschef for Astrid Lindgrens Verden, og Helene Eriander, der er forsker ved Linné-universitetet i Växjö.